Och du sa att han reagerade väldigt kraftfullt när du frontade honom med det.
Ja, men det är klart. Hela hans, han förstod, då förstod ju till och med han att vi förstod att allt var en bluff. Och ändå så sitter han och säger att för honom själv så var det riktigt. Och han tror kanske fortfarande att det är riktigt. I hans värld.
Under flera års tid går en man vid namn Gunnar Zetterberg runt i Uppsala och utlovar guld och gröna skogar till vänner, bekanta och till folk som helt enkelt vill tjäna pengar. Gunnar är i 50-årsåldern, säljer symaskiner till vardags, men har även en bakgrund som elitidrottare och bland annat vunnit SM-guld i tyngdlyftning. Han har även en stor passion för aktiehandel och trading, och från år 2007 och framåt har Gunnar utvecklat ett ofällbart system för valutatrading. Och med det systemet kommer han göra livet till ett helvete för många personer, inklusive sig själv. Under den här tiden går Gunnar under epitetet Finansgunnar, men kommer senare själv kalla sig för ett godhjärtat börsgeni. Detta för att han påstår sig bry sig väldigt mycket om de personerna han under flera års tid drar med sig i sin valutahandel. Och han kallar aldrig sina investerare för kunder, utan för vänner.
Och kan du beskriva det? Du är mycket god vän då med Gunnar, eller?
Ja, det skulle jag säga.
Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden om det godhjärtade börsgeniet. Vi hör målsängandet Oscar berätta om sina erfarenheter med Gunnar Zetterberg.
Och berätta han då vad det var så att säga, som han jobbade med?
Nej, han sa att han hade på med trading, kommer jag ihåg. Och symaskiner bland annat.
Mm. Och berätta någonting då om vad var det för trading han höll på med? Var han anställd på något företag eller?
Nej, han sa inte så mycket om det och så just vid det tillfället.
Men sen har du träffat honom vid flera tillfällen. Har han då berättat lite mer om vad den här tradingen går ut på?
Ja, det var väl att jag ville visa honom någonting. Det var något MLM-företag som jag ville visa honom. Och sen, ja, jag gjorde det.
Och sen, vad var det för någonting ville visa?
Det var ett företag som heter Kajani. Ja.
Företaget Kajani, som Oscar vill introducera för Gunnar, har egentligen inget med den här historien att göra. Men Kajani är ett så kallat MLM-bolag, där MLM står för Multi-Level Marketing. Och som är en försäljningsmetod som går ut på att försäljaren värvas och får i uppdrag att både själv sälja företagets produkter men också att värva nya försäljare. Detta är även kallat nätverksförsäljning och det är lagligt i Sverige. Så länge företaget har en faktisk produkt att sälja och att det någonstans finns en möjlighet för försäljaren att själv tjäna pengar. Utöver det liknar MLM-företagens struktur oerhört mycket ett pyramidspel, vilket de ofta hamnar i blåsväder för. Och just pyramidspel och hur ett sånt byggs upp kommer vi ha skäl att komma tillbaka till senare.
Jag ville presentera det för honom. Mm. Det var mer så. Och sen efter det, så när jag var klar, då sa han att jag har en grej som jag vill visa dig, sa han.
Gunnar nappar alltså inte på Oscars erbjudande om att bli nätverksförsäljare för Kajani, som för övrigt säljer jättedyr blåbärsjuice och bär från Alaska som ska kunna göra mirakel för kroppen och för välmåendet. För Gunnar har själv ett nätverk han vill knyta Oscar till. Men det är inte riktigt så Gunnar presenterar sin verksamhet för Oscar. Utan Gunnar beskriver hur han kan tjäna stora pengar på bland annat valutatrading.
Och det var då han berättade om detta då. Tradingen och hela grejen.
Kan du försöka dra det till minnes då? Vad var det han berättade om tradingen?
Ja, men det var att han kunde... om jag hade pengar så kunde han ge mig 2% avkastning i månaden på de pengarna som jag gav honom.
Ja, och hur skulle han klara av det då?
Han berättade om att han hade hållit på långt tillbaka och börjat med trading. Och att han hade tagit sig igenom flera kriser, bankkriser och sånt. Ja, som 9-11 och ja, liknande.
Mm. Och vad var det för trading han sysslade med då?
Det var olja, guld, valuta, även aktier.
Men berätta någonting mer specifikt om hur tradingen går på. Vad är det som gör att han är så duktig att han kan ta sig igenom flera kriser?
Ja, det var väl att han köper små poster liksom hela tiden. Förklarande, kan man säga. Ja. Svårt att förklara kanske, men ja.
Jo, men återge bara vad han berättade för dig då. Man köper små poster.
Ja, hela tiden liksom. Då är man inte så beroende om det går upp och ner. Eller han gör små vinster hela tiden, det var så han sa.
Små vinster hela tiden som ger då att...
Ja, så han kanske sa att ungefär 7 av 10 som gick han vinst. Kan man, ja.
Ungefär vid samma tid som Gunnar snärjer Oscar och många andra till sin verksamhet bestämmer han sig för att ta sin verksamhet till ytterligare en nivå. Så istället för att närma sig nya investerare i innebandyhallen där han träffade Oscar, så tar han sig in i Uppsalas kristna falang.
Det var en torsdagkväll 2011. Det var en höstkväll.
Vi hör målsängandet Andreas.
Och... Jag hade genom min syster och min svåger hört talas om en man som hette Gunnar Zetterberg. Och han skulle komma till våran kyrka och träffa en stor del av medlemmarna i kyrkan och berätta om en idé eller ja, en lösning han hade där man kunde låna ut pengar och få en hög avkastning på dessa. Och då var det många av de människorna som var på det mötet som var väldigt begeistrade av Gunnar och idén. Och då talade jag med min far då han hade bestämt sig för att låna ut pengar till Gunnar. Men vi sa att vi behöver ringa runt till en del personer som vi känner och som vi vet om som har tidigare också lånat ut pengar då, sedan flera år tillbaka. Så vi ringde runt till de här personerna som vi visste hade gjort detta och det var personer som vi kände förtroende för och som vi också visste hade ordning på sin ekonomi och sitt liv i övrigt. Och dessa personer lovordade Gunnar och den här idén att de hade fått utbetalningar varje månad enligt överenskommet avtal och så vidare. Detta gjorde att vi beslöt oss för att gå med i detta. Och sätta in pengar och låna ut pengar till Gunnar. Någonting som Gunnar mycket pratade om då, det var att han hade jobbat på den här lösningen under väldigt många år. Där han hade utvecklat en robot. En likadan robot som banker och andra stora banker använder helt enkelt för att skapa avkastning på sina pengar. Och anledningen till att man inte får så hög ränta på banken är att bankerna tar vinsten helt enkelt och delar ut en kort eller mindre del till de som investerar eller som sätter sina pengar på kontorna. Men Gunnar hade som ambition att hjälpa människor. Det var någonting Gunnar pratade väldigt mycket om. Han hade utifrån sin tro också på Gud och den här biten ett hjärta och ville hjälpa människor att få ett bättre liv i en värld som är ond och som helt enkelt inte ger tillbaka till människor efter man sliter och kämpar. Och Gunnar pratade mycket om ekorrhjulet, kommer jag ihåg, att ta sig ur ekorrhjulet. I allt det här också så pratade Gunnar mycket om att han hade försökt att göra ett företag av detta. Starta ett aktiebolag som skulle kunna göra att allting gick rätt till. Att folk skulle kunna investera sina pengar i olika program. Som man kallade för då, det var bilprogrammet eller att man köpte en bil och att man fick pengar tillbaka varje månad så man kunde egentligen få bilen gratis då. Eller?
En av lockelserna om att investera hos Gunnar är hans olika så kallade program som man kunde satsa pengar i. Beroende på vad man är ute efter bilar, båtar eller till och med operationer, så kunde Gunnar sy ihop en programlösning kopplad till sin investering. Bilprogrammet till exempel gick alltså ut på att istället för att köpa bilen kontant så gav man de pengarna till Gunnar. Gunnar berättade då för investerarna att han i sin tur istället köper bilen på avbetalning och behåller summan för bilen han har fått och investerar istället den summan i sin valutatrading, som då ger en mycket hög avkastning. Högre än vad avbetalningsannuiteten är. Denna lösning är populär och Gunnar får fler och fler kunder, eller vänner som han själv kallar dem, som investerar hos honom. Och nu berättar Gunnar för hans nyfunna vän Andreas att han tidigare försökt starta ett aktiebolag av sin verksamhet, men att han har haft problem med tidigare styrelseordföranden som har trott ska stjäla hans ofelbara tradingsystem.
Och då kom en fråga till min far, som för övrigt är en offentlig person inom kristna sammanhang. Min far har ett stort förtroendekapital, och det var någonting som Gunnar också pratade om. Då kom en fråga till min far om han kunde tänka sig att sitta som ordförande i det här aktiebolaget. Och jag hade som mål och ambition i mitt liv också att gå vidare förr eller senare och bli vd i ett bolag. Så när frågan kom om jag kunde tänka mig att gå in och ta den här rollen som verkställande direktör i det här företaget som vi skulle starta upp, så var naturligtvis kopplat till många frågetecken och kompetensfrågor och så vidare. Men jag beslutade mig i alla fall för att titta närmare på det då. Då blev vi också bjudna till Gunnars hem i Uppsala här, där vi skulle träffa hans hustru och deras barn. Vi kom dit, jag tog med mig min hustru och våra barn och kom dit, och det var trevligt. Jag förstod att det var dock mycket, vad ska man säga, förtroendeproblematik när det gällde Gunnars hustru, när det gällde Gunnars affärer. Och hon var nyutbildad redovisningskonsult eller någonting och hade mycket frågetecken och mycket oro när det gällde Gunnars affärer. När det gällde förtroendet då, att man, det var också någonting som Gunnar var noga med, att det skulle finnas, att man skulle vara väldigt ärlig med varandra och att det skulle vara väldigt mycket förtroende kopplat till varandra då.
Förtroende är viktigt för Gunnar. Och Andreas berättar hur han i efterhand inser att han och hans fars besök hos Gunnar och hans fru nog fick frun att dämpa sin oro kring Gunnar och hans affärer, som hon tidigare med all rätt varit rätt skeptisk till. Andreas och hans far kommer också visa skepsis mot Gunnar och hans affärer. Men till en början låter det lockande att få starta upp ett aktiebolag från grunden med Gunnar och hans vinnande koncept.
Och vi... Jag bad om att få gå en utbildning.
Andreas har dock ingen tidigare erfarenhet av att starta upp ett bolag och inte heller någon kompetens kring valutatrading. Så han ber om att få gå en utbildning. En vd-utbildning som heter Executive People. Gunnar godkänner detta och godkänner även Andreas fars önskemål om att få gå en liknande utbildning, fast kopplat till styrelsearbete.
Jag tog i hand med Gunnar om att ta ett jobb som verkställande direktör. Så upp mig från mitt jobb.
Och efter ett tag känner de sig redo att starta upp ett aktiebolag tillsammans med Gunnar. Och vi rör oss nu in mot slutet av 2011 och Andreas och hans far sätter igång med att ta Gunnar och hans verksamhet till en helt ny nivå.
Mitt jobb initialt var att göra en affärsplan och starta upp ett aktiebolag där Gunnar skulle investera. Jag blev ombedd att ta reda på om de kostnader som utgick innan bolagsbildningen. Gunnar bjöd upp mig och min far till en skatteexpert vid namn Gunnar var noga med att vi skulle kunna ta de kostnaderna och sen i efterhand kunna lägga in dem. Det gick initialt bra. Och det var mycket, mycket superlativ och positiva ordalag om att vi skulle hjälpa människor och vi skulle starta ett företag som skulle bygga på rättvisa och kalla företaget Fair Trade Provision AB. Ju längre vi kom i processen egentligen, så jag vänder blad igen om det går bra.
Men så när de arbetat i flera månader med uppstarten av bolaget känner Andreas hur det sakta men säkert börjar knaka i fogarna.
Ju längre vi kom i processen så kom ju naturligtvis ett krav eller en del frågetecken som jag tror alla människor hade som var inblandade i den här historien hade. Men som vi då, i och med att vi hade tagit det lite längre och gått in och tackat ja till att starta upp det här. Och det handlade ju väldigt mycket om transparens då i Gunnars handel. Det fanns väldigt mycket oklarheter kring vad det var han egentligen gjorde. Gunnar visade mig hur det gick till. Jag fick se hur han gjorde när han handlade med valuta. Gunnar kunde till exempel komma hem till oss och så kunde han sitta och så kunde han säga att kolla här nu har vi gjort, x antal 100 euro eller 1000 euro eller på en minut. Kolla vad som händer här och så vidare.
Transparensen i bolaget börjar bli ett problem. Då Andreas och hans far upplever att de inte har den fulla insyn i Gunnars verksamhet som de tycker att de behöver ha. Ett sätt för Gunnar att kortsiktigt dämpa sån oro på är att han i sin dator visar hur det går till när han handlar med valutor i sitt ofelbara tradingsystem. Detta är något han gör även för andra investerare, som till exempel Oscar.
Jag kommer ihåg vid ett tillfälle då var vi hemma hos mig.
Oscar har vid det här laget inte misstänkt något fulspel från Gunnars sida. Men att han ser hur det ser ut när Gunnar handlar med valuta stärker bara hans tilltro till Gunnar.
Och kolla på någon amerikansk fotbollsmatch mitt i natten. Super Bowl. Och då vet jag att han... Då satt han och jobbade med datorn. Och höll på med valuta trading då. Olika valutapar. Och då fick jag se... När han höll på.
Är det det som är de här att han köper små poster då i den här valutaträningen?
Ja, precis.
Visar han upp någonting när han sitter där?
Nej. Ja. Jag ville väl inte se något heller så. Alltså, det var inte så att jag... Jag baserade... Jag litar på Gunnar. Och det baserar jag på att jag lärt känna honom innan.
Oscar är inte lika kritisk till Gunnars ofelbara system och ber inte om någon större insyn. Men det gör Andreas och hans far.
Vi fortsatte ställa krav på Gunnar när det gällde transparens. Det var väldigt flyktigt. För mig var det så från början egentligen när jag träffade Gunnar att när man talade med Gunnar så fick man aldrig några egentliga svar, utan det var väldigt mycket känslomässiga svar. Och när man väl pressade för hårt, då blev det väldigt emotionellt och det kunde väldigt lätt komma tårar och sådär. Och det kunde väldigt lätt komma minnen kopplat till barndom och sådana här saker. Och vi har också, vi känner också Gunnars syster. Och så jag vet, jag fick höra via omvägar att det hade varit väldigt traumatiskt för Gunnar när han växte upp och sådär. Och det var någonting som Gunnar väldigt ofta pratade om, speciellt när man kom till den punkten att man pressade på transparens. Att vilka pengar har vi och vem har satt in vad? Det här måste redas ut, vi måste ha en struktur i det här. Och där var i den bolagsmodellen vi tog fram då, så var det också så viktigt för Gunnar att inte det skulle finnas en revisor kopplat till själva handelsplattformen för valutahandeln, utan att man skulle ha en revisor som granskade transaktionerna mellan det finansiella institutet och de personer som hade satt in pengar. Och för oss var det väldigt märkligt. Vi kände att vi fick mer och mer fjärilar i magen i negativ bemärkelse när det kom till det här. För vi kände att det är någonting som inte stämmer. För om man nu går in och pratar så mycket om förtroende och pratar så mycket om ärlighet och att våga lita på varandra. Jag la märke till det ni sa tidigare här när det gällde att skriva på avtalet, det här lånebrevet. skuldebrevet innan man satte in pengarna exempelvis. Det var ju ett sånt där någonting som jag också gjorde, som Gunnar sa, att jag litar på dig. Jag skriver på här innan du sätter in pengarna. Och det skapade väldigt mycket förtroende för en. Och det skapade mycket att okej, Gunnar, han litar på mig och han, det känns ärligt det han gör.
Till sina investerare berättar Gunnar att det nästan är större risk att sätta in pengarna på banken, eftersom där kan man förlora allt. Men hos Gunnar får man alltid ett skuldebrev som man kan gå till domstol med och få ut sina pengar, om allt skulle skita sig. Det stämmer inte att det var större risk att sätta in pengar på banken än hos Gunnar. Men det stämmer att Gunnar alltid var villig att upprätta ett skuldebrev med personen han tog emot pengar från. Och att Gunnar var villig att göra detta ökade förtroendet rejält hos investerarna. Ibland så pass mycket att man helt enkelt inte brydde sig om att upprätta själva skuldebrevet. Bara att Gunnar erbjuder sig att göra det verkar tillräckligt för att man ska anse verksamheten som helt legitim.
Ja, men när han hade berättat om det här för mig, då tänkte jag att det här var ju för bra för att vara sant, tänkte jag. Men eftersom jag litade på Gunnar så, ja, då satsade jag.
Vad som lät för bra för att vara sant då?
Nej, men alltså det, om man, när man tänker vad som finns på marknaden, då är det väl liksom svårt att få bra avkastning på pengar som man sätter in. Det är inte många procent man kan få på ett år liksom. Men här var det ju, ja, det blev ju ungefär, ja, mellan 24-26% på ett år.
Och det här att det är mellan 24-26%, vad innebär det då?
Ja, det är ju 2% i månaden då. Men om man låter pengarna vara, om man inte rör sina pengar, då blir det mer, om man säger så. Det är då det blir 26%.
För Gunnar är det viktigt att investerarna behåller pengarna hos honom. Och rör man inte pengarna får man en ännu högre avkastning. Oskar tycker att detta låter så lockande att han investerar pengar han inte har.
Och hade du de pengarna då som du skulle satsa hos honom?
Nej, det hade jag inte.
Hur gjorde du då?
Jag lånade pengar. Det pratade han om, att jag kan låna pengar. Och så kunde Gunnar ta halva räntan till att börja med. Och sen mer och mer. Och då betyder det att ja, den avkastningen som det gav ju mer tillbaka än vad räntan kostade och amorteringen. Så då lönade det sig att ja, låna pengar och investera dem hos Gunnar. Så det gjorde jag.
Mm. Och vad är det för summa vi pratar om då?
515 000 lånade jag.
Oskar kommer senare även sälja sin lägenhet, och en del av vinsten han får genom det väljer han också att investera hos Gunnar. Så han investerar totalt 785 000 kronor hos honom. Men de upprättar aldrig något skuldebrev för pengarna.
Och varför finns det ingen skuldebrev då?
Ja, nej, jag vet inte. Det blev aldrig av att du skrev det, helt enkelt.
Så du överlämnar bara pengarna, du litar på honom helt enkelt?
Ja.
Mm. Okej. Okay. Och sen de här andra pengarna från när du sålde lägenheten då, fanns det skuldebrev där?
Nej.
Inte där heller, men det var ju
270 000.
Ja. Okej. Okay. Ja. Hur fungerar det här då?
Jo, det fungerade bra fram till 2012 någon gång. Då började jag få, eller jag hade ju lånat pengar, så jag behövde ju alltid pengar varje månad att betala mina räntor. Och det funkade bra fram till 2012 någonstans.
Men fram då till 2012 när det funkar, får du någon information från Gunnar om hur så att säga kapitalet ja, om det växer, eller vad är det som händer med tradingen?
Det flöt på. Det var inga problem liksom, direkt så. Som han berättade för mig.
I slutet av 2011 och i början av 2012 började verkligen knaka i fogarna rejält för Gunnar och hans så kallade verksamhet. Det är inget han själv berättar för investerarna. Men de som vill ha ut sina pengar får nu svårt att göra det eftersom pengarna Gunnar förvaltar försvinner iväg på annat håll, som vi kommer in på senare. Samtidigt börjar Andreas och hans far sätta mer och mer press på Gunnar gällande transparensen i bolaget som de startat upp.
I alla fall, så vi satte press. Jag minns speciellt en gång när Gunnar kom till Göteborg och vi satt i min fars hus och vi krävde honom på detta.
När de kräver honom på större insyn om hur många som har investerat i bolaget och hur mycket det rör sig om, beskriver Andreas hur Gunnar plötsligt blir känslomässig och han bryter ihop och berättar att hans fru just nu håller på att lämna honom.
Och hon hade lagt fram skilsmässopapper när Gunnar hade kommit hem. Och då var Gunnar helt förstörd över det här. Och när han kom hem till oss så höll vi, jag tror vi satt om inte hela natten, men i alla fall långt in på småtimmarna. Och det var mycket tårar och sådär. Och det var liksom, det var lite någonting som återkom så fort man började pressa på detta med transparens i hans handel. Då kom det alltid upp någonting som man kände att något emotionellt som tog bort fokus från det. Och det var någonting som vi till slut inte kunde backa på, utan vi fortsatte sätta press. Det vi märkte då var att hela den här historien började få en ganska mörk vändning för oss. För då började vi de utbetalningar vi skulle få varje månad och sådär, de slutade komma. Och vi fortsatte ställa krav på Gunnar. Och det var ganska många jobbiga samtal, mycket oro. Jag började få sömlösa nätter, för jag insåg att någonting stämmer inte. Och då började man förtvivlat se om man ens kunde få tillbaka sina pengar. Vi kallade upp Gunnar till Göteborg igen. Och vi sa att antingen så redovisar du siffror, eller så får vi gå vidare med det här till Skattemyndigheten eller Ekobrott eller Finansinspektionen eller vad man nu går då. Då visade Gunnar oss x antal konton för att någonstans verka trovärdig i det här. Han visade, nu minns inte jag exakt, men jag tror att han visade drygt 4 konton med motsvarande 70 miljoner tror jag det var. Det var både i euro och svenska kronor. Vi kände att det fortfarande inte bevisar hur mycket pengar han har lånat. Gunnar började prata om att han blev anklagad för ett Ponzi-bedrägeri. Och då kom jag ihåg att jag googlade Ponzi för att se vad det var. Och Gunnar tyckte det var fruktansvärt att någon människa kunde anklaga honom för någonting så fruktansvärt som ett Ponzi-bedrägeri. För att det var inte alls det handlade om. Och jag började väl inse att det här luktar någonting åt det hållet. Så vi ville veta hur mycket pengar folk hade lånat, och det fick vi aldrig reda på. Vi, ska man säga, hotade med att nu kommer vi att gå vidare med det här. Och då fick vi ett avtal mejlat till oss från Gunnar, som vi misstänker inte är Gunnar som har skrivit, men någon i Gunnars närhet. Det är välformulerat. Och det var för att vi inte skulle gå vidare. Och då sa Gunnar att om vi skriver på det här så lovar ni att aldrig tala illa om mig. Och mellan raderna då inte gå vidare med detta till högre instans. Utan nu löser jag er för det arbete ni har gjort för mig. Och då bad Gunnar mig och min far då att signera det här avtalet för att vi skulle helt enkelt inte gå vidare. Och att han skulle lösa oss då med det han hade lovat, att betala ut de här lönekostnaderna då. Vi träffade aldrig Gunnar igen efter det, så det blev aldrig påskrivet dessvärre. Det som skedde då i och med detta var att människor som hade blivit av med sina pengar hade fått reda på att jag hade det här arbetet med Gunnar. Och på något sätt så fick de tag på mitt telefonnummer. Så under 3 veckors tid där så blev jag helt nerringd av människor som grät och som var helt förtvivlade och frågade vad de skulle göra.
Att skeppet nu sjunker och fasaden som Gunnar byggt upp börjar raseras har egentligen mindre att göra med att Andreas och hans far börjar sätta hårdare och hårdare press på Gunnar gällande bolaget. Ett bolag som för övrigt är uppbyggt på bluffen om att Gunnar har ett ofelbart valutatradingsystem, vilket han såklart inte har. Men fler investerare, som också varit misstänksamma, börjar nu kontakta Andreas för att fråga vad det är som står på. Och investerarna är många och har alla haft personlig kontakt med Gunnar. Alla har fått viss utdelning av sina investerade pengar, men väldigt få har fått ut hela beloppet de investerat. Nu när fler och fler börjar känna av att de knakar i fogarna och vill ha ut sina investeringar, möts de av en vägg av bortförklaringar från Gunnar. Dessa investerare är nu målsäganden i denna enorma rättsprocess mot Gunnar. Och många har litat så mycket på Gunnar att de även i rättssalen har svårt att förstå vad som har hänt.
Vad sysslade han med för någonting?
Med valutahandel. Det var det enda jag förstod. Valutahandel och
vad kallas det för när man jobbar med dator och data, aktier och jag kommer inte ihåg namnet på det, men det var där han menade på att han kunde ta tillbaka pengar, och kunde han investera det så skulle han också kunna se en återvinst på det.
Han kunde med hjälp av pengarna som han fick in då från låntagarna, så kunde han placera dem i valutor, och där hade han ett helt enkelt ofelbart system som gjorde att det följde hela tiden valutaförändringarna, och han hade möjlighet att låna, jag tror det var upp till 1 miljon, jag är lite osäker på summan, men jag tror det var upp till 1 miljon från någon bank på 24 timmars basis.
Det gick ju bra för Gunnar. Det var ju ett väldigt bra program som han hade, den här valutatradingen. Och det fungerade ju jättebra för honom. Som ni ser på mejlen också, han lovade ju guld och gröna skogar. Så att vi fortsätter investera helt enkelt. Dumt nog, men så dumma var det.
Ja, alltså jag har ju bara låtit de här pengarna seka, så att jag har ju inte haft något problem.
Men alltså vi stoppar ett tag, så först pratar ni om lån och du vill ha bättre avkastning på banken. Vad hände sen?
Ja, sen förde jag ju över de här 80 000 kronorna.
Och vad hände med de pengarna sen då? De 200 000 och de 67 000 som lånades ut?
Ja, de finns ju inte.
Jag vet att vid flera tillfällen så hörde de av sig ifrån bygg att vi måste komma och betala, för han hade inte betalat det han hade lovat. Och jag kontaktade Gunnar och han lovade att han skulle betala, men det blev inte så, utan vi fick åka in och betala själva då.
Det måste ha varit efter något år. Han skulle betala räkningar åt oss och sådär, sa han, men det var ju aldrig så. Men det var någonting jag ville testa då, se om den här möjligheten fanns.
Ja.
Och då satt han tillbaks några tusen åt mig så jag kunde betala en räkning.
Han hade lyckats sortera mig och så många andra, så att vi trodde det längsta på honom. Och trodde väl att det var något misstag, att han hade gjort något för en teknisk misstag eller så, att någonting hade hänt. Så det var... Jag var nog ganska förvirrad och undrade vad som egentligen hade hänt. Vidden av det som hade hänt hade gått upp för mig alls egentligen.
Och vidden av det som har hänt, som är svår för många av målsängarna att inse, är att Gunnar mellan år 2007 och slutet av 2012, som åtalet begränsas till, misstänks ha lurat till sig över 70 miljoner kronor. Listan över målsängarna i härvan är lång, och många av deras berättelser liknar varandra väldigt mycket. De har alla investerat pengar hos Gunnar utifrån samma premisser och med samma löften om att få tillbaka sina pengar med en vinst på över 20%. Men att härvan var så här omfattande var nog svårt att inse, även för personerna som under 2012 började fatta misstankar mot Gunnar. Men Andreas får insyn i vad Gunnar egentligen har sysslat med, då de lurade investerarna till slut började ringa upp honom.
Tid där så blev jag helt nerringd av människor som grät och som var helt förtvivlade och frågade vad de skulle göra och vad jag kunde göra för dem. Och jag minns speciellt en äldre man som hade belånat sin lägenhet och sin dotters lägenhet. En äldre man, han var pensionerad och han skulle nu bli av med båda sina lägenheter. Och för han kunde inte betala räntan med den pensionen han fick ut. Och då hade Gunnar bett honom att ta ytterligare ett lån för att kunna betala räntorna på det gamla lånet. Och då hade naturligtvis Gunnar sagt att han skulle betala den kostnaden också då. Det var många sådana samtal och det var folk som pratade om självmord och det var allt möjligt. Och det här satt ju naturligtvis det var frukt, det kunde ringa 11 på kvällen liksom. Och jag gick in i en utbränd, jag gick in i väggen efter det helt enkelt. Ja, det deprimerade helt enkelt. Det var en fruktansvärt jobbig tid.
I slutet av augusti 2016 inleds rättegången mot Gunnar Zetterberg i Uppsala tingsrätt. Och han står åtalad för både grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Gunnar, som nekar till brott, ges en chans att själv berätta sin syn på händelserna.
Nu är det förhör med Gunnar Zetterberg tilltalad. Vill du själv berätta i ett sammanhang hur det hela har gått till? Eller vill du att åklagaren börjar och ställer frågor till dig? Det väljer du själv om du vill ge liksom din sammanfattande berättelse.
Vilket är bäst?
Ja, det är upp till dig.
Det är upp till dig, Gunnar, om du vill. Vill du inleda och berätta själv så går det alldeles utmärkt.
Ja.
Annars får du frågor som du svarar på en och en.
Ja. Ja, jag är Gunnar Zetterberg.
Ja.
Hållit på mest med symaskiner som vanligt arbete. Även varit anställd, men jag gillar att vara själv i första hand. Sen har jag alltid gillat att trejda sen 80-talet och framåt. Jag är mycket intresserad av idrott också. Så jag har väldigt mycket energi och gillar att sätta upp mål. Och för att komma till ett mål så har man delmål varje dag. Sen var det så att jag har ju alltid hållit på datorn och gjort affärer och följt kurser hit och dit. Det var som en livsstil hur det fungerar på marknaden i Asien. Och sen följde de andra marknaderna med. Det pågår ju 24 timmar om dygnet. Sen tog jag med vänner och bekanta. I första hand och min egen släkt. Och det jag vill säga till de som lyssnar här. Jag vill prata med alla. Men teoretiskt har det inte kunnat gått eftersom det smärtar mig hur vilken idiot jag har varit som har sett och jobbat med 15 000 poster med det kapital jag har haft långt tillbaka. För vet jag, då räcker det. När jag köpte små poster neråt och sen inte vänta på att snittet ska gå upp utan direkt när det genererar uppåt så vill jag sälja av. Så jag är väldigt ekonomisk, väldigt snål mot mig själv. Vill andra väl. Men nu har jag ställt till det så mycket för många eftersom jag förlita mig på människor. Det som jag ville det är att min släkt, som det säger sig självt, jag inte skulle vilja lura. Och sen var det vänner och sen var det vänners vänner som tog kontakt med mig. Jag varit bekant med dem. Men jag skulle vilja ta ner dem i min källare eller där jag nu satt med datorn i hemmet, eller om man nu kan säga så, källaren. Men att vi skulle kunna göra tillsammans, för man har ju alltid för lite kapital och ibland måste man sälja av. Och då såg jag möjligheten att vi skulle kunna hjälpas åt tillsammans. Så problemet är egentligen inte antalet pengar som jag lånade upp privat för att sen ge tillbaka det om 3 år. Och jag vill ju, jag har ju alltid trädat långsiktigt. Utan problemet är att det har kommit för många människor in i bilden. Och jag har svårt i min personlighet. Jag har tagit tag i det själv och förstår att jag litar för mycket på människor. Och då kan man bli utnyttjad och bedragen. Och jag förstår de målsägare som har varit mina vänner, är nu målsägare, att det finns en bitterhet som jag har sett fram emot den här dagen och kunna be till exempel Thomas här om förlåtelse för det är jag som har skickat pengarna och jag ber rätten och domaren och åklagaren om mitt försvar och alla målsägare och min familj som har fått lidit, att jag inte har tagit reda på. För mig fanns inte ens i huvudet att jag skulle kunna slå Midas Oil.
Gunnar nämner här bolaget Mid East Oil, som kommer bli en central del i Gunnars redogörelse för hur pengarna han lever till sig har försvunnit. Men det kommer vi till senare.
Men även den som är mest bitter tror jag inte skulle vilja byta med mig. Jag sitter här idag ensam när det egentligen ska sitta fler här. Jag skulle vilja skriva en bok, men då sa min advokat att du får inte ta boken nu. Men hjälpdomarna här vet ju ingenting om de ska vara objektiva. Du som är huvuddomare har alltid varit glad och trevlig, kanske vet lite mer. Men jag kan inte bara säga ett förlåt, för det är så mycket mera som jag vill beskriva. Och många människor får aldrig fram sina skelett i garderoben hela livet och går och jobbar med det. Jag fick allt på en gång och lite till. Men jag har valt att överleva och försöka hjälpa till så gott jag kan med att jag är spetensk på marknaden. Men har fått tag i ett bra jobb. Och de trivs med mig och de har inga förutfattade meningar och vill hjälpa till på alla sätt. Och förstått och jag har råkat ut för mig. Jag har skött mitt jobb perfekt. Och det har jag alltid gjort. Jag har jättebra passatider. Men att få ut pengar på slutet när det inte fanns någonting. Och sen att jag överskred mina 80% som jag alltid hade minst i aktierna. Det var 100%. Då vågade jag
inte säga det.
Det är svårt att hänga med i Gunnars ofta osammanhängande redogörelser när han pendlar mellan känslor och specifika siffror rörande sin trading och aktiehandel. Man låter Gunnar själv få berätta sin version, men åklagaren, som har ett enormt jobb framför sig med att reda ut målsägandenas anmälningar, behöver ställa Gunnar till svars.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ett förslag så att vi ändå kommer igenom hela gärningen. Du berättade att det började 2007, du lånade från familjen. Så kan vi bara titta på det på en gång då.
Vad menar du med att börja? Jag har alltid hållit på och tradat.
Ja, 2007.
Ja, men vad menar du med att börja? Börja med vad? Trading eller låna pengar? Vad sa du?
Där åtalet börjar.
Alltså du är ju åtalad för dels grovt bokföringsbrott och dels grovt bedrägeri. Och åklagaren har bestämt att det är under en viss period som du har gjort den skyldig till de brotten. Och det är det du ska svara på nu. Och här, i det gäller grova bokföringsbrottet, så räknar åklagaren från december 2007 framåt till den 31 december 2012. Det är det grova bokföringsbrottet. Och det gäller grova bedrägeriet alternativt vårdslöshet mot borgenär. Mm. Ja, grova bedrägeriet det är från den 28 december 2007 till den 30 december 2012. Och den här vårdslöshet mot borgenär är från 1 januari 2011 och framåt.
Mm. Om vi tittar
det är de perioderna som åklagaren är ute efter. Ja.
Om vi tittar den här bevisbilagan. Aktbilaga 1636. Mm. Sidan 114.
Åtalet mot Gunnar är enormt och förhandlingarna är uppdelade i två delar. Staten mot Gunnar Zetterberg gällande grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott, men består också av målsägandenas stämningar mot Gunnar för grovt bedrägeri. Och de är 137 stycken. Tingsrätten behandlar inte alla dessa privatpersoner, utan många har redan innan uppmanats förlika sig till det utlånade kapitalet och alltså inte gå vidare med den ränta på kapitalet som Gunnar utlovat. Många väljer att förlika, men 37 av dessa lurade investerare stämmer även Gunnar på kapitalet de lånat ut samt för räntan de blivit utlovade och som de skrivit skuldebrev på. Rättegången pågår i 21 dagar och Gunnar frågas ut gällande var och en av målsägandenas stämningar mot honom. Vilket är ett virrvarr av uppgifter som målsägandena menar att Gunnar utlovat. Gunnar menar dock att det aldrig rört sig om något brott. Att han måhända varit väldigt slarvig när han i princip inte fört bokföring över någonting. Men i stort menar han att han är duktig på aktiehandel och har trott på sin valutatrading. Och eftersom han har varit så dålig på bokföring och målsägandena är så många, får han ofta enormt svårt att förklara sig.
Vad är det här för någonting då? Du är bankdirektör här 2008.
Återigen, inte jag som har skrivit.
Fortsatt förhör med Gunnar Zetterberg. Har du en fråga i den här delen?
Och vem i familjen lånade ut 600 000 till dig då?
Mamma tror jag.
Då, fortsatt förhör med Gunnar Zetterberg. Nu gällde det
Du är ju försatt i konkurs. Eller? Hallå?
Nu är jag.
Ja, nu ja.
Fortsatt förhör med Gunnar Zetterberg. Har åklagaren frågor?
Ett år tjänar jag 500 000.
Alltså när du
vilket jag vill betona att jag alltid har på med aktier. Så jag är inte så dålig som du tror.
Jag tror ingenting.
Jo, det gör du.
Fortsatt förhör med Gunnar Zetterberg, det gäller nu. Fortsatt förhör med Gunnar Zetterberg, åklagaren ställer frågor. Ja, då är det fortsatt förhör med Gunnar Zetterberg och det är åklagaren som fortsätter att ställa frågor.
Ja, då är det fortsatt förhör med Gunnar Zetterberg, nu gäller det fråga om ett lån. Då är det förhör med Gunnar Zetterberg.
Något ofelbart tradingsystem har alltså inte existerat. Och Gunnar har enligt åklagaren bedrivit en verksamhet som gått ut på att de som lånat ut pengar till Gunnar i ett tidigt skede fått återbetalningar av pengar vilka dragits från de som investerat i ett senare skede. Alltså ett klassiskt pyramidspel, eller ett så kallat ponzi-bedrägeri som Andreas tidigare pratade om. Och detta har Gunnar bedrivit under flera års tid, sedan 2007 och framåt.
Men innebär inte det här då att du förstår vid utgången av 2010 att ska de här människorna få tillbaka sina pengar så måste det till fler människor som betalar in pengar?
Nej, jag har aldrig tänkt så.
Gunnar har inte bedrivit någon ofelbar valuta trading, utan för de många miljonerna som folk har investerat har han bland annat använt för att handla med aktier på Avanza, vilket ofta har gått väldigt dåligt. Han har då värvt nya medlemmar för att täcka upp för utdelningen som tidigare medlemmar har utlovats. Han har även satt sina barn i dyra privatskolor utomlands. Men utöver det har han inte levt efter någon överdriven lyxkonsumtion. Så på frågan vad Gunnar har gjort med de 70 miljonerna som investerats hos honom ger han en historia som är högst anmärkningsvärd.
Oh, men lyssna på min fråga. Vid utgången av år 2010 så förstår att det som du kan nu försöka få lite avkastning på, det är då kanske 3 miljoner på Avanza, knappt, vi säger då 1 miljon som finns på bankkonton, och du ska ge ränta på kanske då satsade pengar uppemot en 40 miljoner minus sen, det belopp som kan ha gått tillbaka.
Sen har jag ju på Forex också och något till som ska gå plus, och därför väntade jag med det. Det är precis lika mycket som Midestol har lovat sina pengar nu som kommer år 2011 eftersom vi pratar om det.
Det handlar alltså om ett bolag som kallar sig Mid East Oil, som Gunnar köper oerhört många aktier i med start år 2011.
Då kanske du bara kan berätta då om vad är det som händer under 2011 då?
Ja, jag fortsätter på Avanza som vanligt. Sen det ödesdigra samtalet, nu har jag förstått, den 21 januari 2011 så ringer Lillemor uppifrån Norrland, som jag förstår det var Umeå, och vi låna 500 000 kronor ungefär, drygt 53 000 euro. Annars skulle hon få gå från hus och hem.
Gunnar menar alltså att en äldre dam från Norrland vid namn Lillemor i början av 2011 ber Gunnar om hjälp. Hon har investerat aktier i bolaget Mid East Oil, som nu kontaktar henne med uppmaningen att investera ännu mer pengar. Annars kommer hon inte få utdelning för det hon hittills investerat. Lillemor har inte de 500 000 kronorna som Mid East Oil vill att hon ska investera. Så hon vänder sig till Gunnar, som hon tidigare investerat pengar hos, i tron om att Gunnars valutatradingsystem fungerat som det ska.
Och då kliver min empatiska sida in, nu som inte alla tror på säkert före rättegången efter. Och då frågar jag vad när jag får tillbaka dem. 14 dagar, sa hon. Och det var jag fullt övertygad om. Och när det har gått 14 dagar så får jag inte igen mina pengar.
Och då ringde de och sa att det skulle behövas 32 500 aktier till, så det vart jämnt 100 000. För 60 000 aktier hade jag fått av Lillemor. Hon skrev över det på mig. Och då ringde de mig. Det jag tänkt nu efteråt. Det var ju dumt. För hon hade tagit reda på det via advokater och så. Att det funkade bra. Och då men i första år så lånar jag, menar, då kan jag låna ut 500 000 då på 14 dagar. Och då går jag med på det. De här 32 500 aktierna, så skulle bli ett jämnt. Det var 100 000 post. De hade en köpare på det. Så att jag kunde få loss det.
Det är Gunnar själv som sätter in de 500 000 kronorna i bolaget Mid East Oil. Men han och Lillemor får inte några pengar tillbaka efter 14 dagar som utlovat. Utan istället berättar Gunnar att Mid East Oil nu börjar kontakta honom. Och detta blir upptakten till en väldigt oväntad vändning. Och oroa er inte om ni nu inledningsvis har svårt att hänga med i Gunnars berättelse. För det har även åklagaren själv.
Alltså du vet, jag får gissa lite då och då här. Jag lånade till henne, de ringde mig, de hade en köpare. Jag förstår, jag hänger inte med i din berättelse.
Hon beskrev det som att hon skulle gå från hus och hem, och då frågade jag vad har jag för säkerhet för det. Jo, det är att vi skulle få ut för våra 60 000 aktier, men vi behöver köpa 7 500 till, så var det. Så det var totalt 67 500, så jag hjälpte till med de 7 500 aktierna, 7,50 euro. Det var 51 000 euro någonting.
Mm. Och i vilket bolag pratar jag om då?
Ja, hon förklarade det som Mid East Oil. Och då fick man oljeaktier och de skulle gå från, och de skulle man få för 9 euro. Skulle hon få loss dem då? Jag ville hjälpa henne med det. Jag ville inte att de skulle gå från hus och hem. Sen när det gått 14 dagar, antar jag, eller kanske några dagar till, då ringer de och säger att det går inte att sälja de här 67 500, utan det skulle vara 32 500 till, så det var 100 000 jämnt post.
Okej, okay. Och frågar då, varför föreslår de då från början 7 500 då, om det inte går att sälja?
Nu hänger jag inte med. Det sa de inte då.
7 500 aktier behövs.
Ja, hon hade ju 60 000.
Mm.
Som jag fick sen då. Så då var det 67 500 gånger då 9 euro istället för 7,50.
Mm.
Så då var det ju även vinst där då. Men jag ville bara ha hem pengarna. Jag ville ju inte mista de här 500 000. Så då går jag med på de 32 500 aktierna. Eftersom Mid East Oil tvingar mig till det.
Så Gunnar berättar hur han känner sig tvingad att betala in mer och mer pengar till bolaget Mid East Oil för att någonsin kunna få tillbaka de 500 000 kronorna han inledningsvis har satt in. Men också för att börja få utdelning av de aktier han och Lillemor har köpt. Han berättar hur han också blir uppringd av personerna bakom detta bolag och att han talar med dem i hundratals timmar.
Okej. Och de här människorna som kontaktade dig på Mid East Oil, var de någon mäklare av aktier eller vad var det för folk?
De ringde mig en till tre om dagen, så jag vart ju tjenis med dem och de vart ju tjenis med mig, som jag förstår efteråt.
Men svar på min fråga, vad var det för människor som ringde dig? Var det
de talade engelska.
Eller jobbar de på företaget?
Ja, de har utgett sig för så. Allt ifrån att de har mäklat affären.
men också att de jobbat i Middestal. Ja.
Och när de jobbat för, på vilka befattningar har de suttit
ja,
där?
Ja, det var account manager etc. Och i början var det Anthony Young som ringde med. Han hade en, som jag förstår nu, en vänligare ton. Det var lätt att prata med honom. Jag var ju också knagglig på engelska. Men jag har ju fått lära mig det eftersom jag har talat med dem i hundratals timmar.
Ja. Och hur ser du på det här Mideast Oil då? Är det en investering i dina ögon?
Jag såg det. Jag ville inte ha aktierna. Jag ville hjälpa damen i Norrland. Som jag förstår nu, då skulle jag ha lämnat de där 500 000. Men jag är för ekonomisk för det, så jag tycker det är hemskt att mista 500 000 kronor. Mm. Förstod inte att... Jag ville inte mista. Jag visste att de sa ju att det skulle kunna ta tid. Alltså, inte mista, utan att det tar tid att få ut dem. Och då kan jag inte jobba med pengarna.
Mm. Vid de tillfällen då du har betalat då för så här Mideast Oil, har du vid något tillfälle tagit kontakt med dem och sagt att jag vill köpa nu så många aktier?
Nej.
Ja. Så någon trading i Mideast Oil har du inte gjort?
Hur menar du? Nej. Jag gick efter deras pipa. Det skulle ju se, varje gång, de ändrar ju det här, alltså nu har jag sett 10-11 gånger att de säljaren påstod dem, eller köparen har backat ur, utan de måste ha en större post för att få iväg och göra den affären så att det inte blir dröjsmål med affären.
Är det riktigt om jag säger så här att du uppfattat dig pressad att betala dem?
Ja.
Och du ville hjälpa Lillemor. Det var därför du gick in.
Ja, det var inte för att göra en affär i Mideast Oil, nej. Om jag spolar bandet tillbaka så är det som en skräckfilm, to be continued.
Det ska hela tiden in mer pengar till Mideast Oil. Och Gunnar känner sig enormt pressad. Situationen Gunnar beskriver är så otrolig att den såklart låter uppdiktad. Att det låter som att hela den här berättelsen är en undanflykt för att dölja en verklig anledning till varför Gunnar idag inte har några pengar kvar alls. Men den här historien som Gunnar berättar är inte uppdiktad. Åtminstone inte från hans sida. Gunnar har faktiskt under den här perioden haft enormt mycket kontakt med bolaget Mideast Oil. Och allt han beskriver att han har gått igenom stämmer.
På slutet, ja, etc. Det fortsatte ju. Och sen till 250 000 post. Då skulle 150 000 aktier till. För att det inte skulle ta tid med affären. Och då fick jag alla underskrifter från bolaget. Har ni säkert också sett.
Gunnar får hela tiden proffsigt skrivna bekräftelser på sitt aktieinnehav. Över mail. Men berättar att det ofta blir så att personerna bakom Mideast Oil, Anthony Young, James Conner och Kurt Anderson, ringer upp och säger att det fattas pengar för att affärerna ska gå igenom. Att någon tilltänkt aktieköpare dragit sig ur och att mer pengar behöver komma in. Ibland meddelar de även att som tack för Gunnars tilltro och hängivenhet i aktieköpen så släpper de aktier åt honom. Alltså att han får gratis aktier i bolaget. Och detta berättar Gunnar att han blir väldigt berörd av.
Och sen när jag var uppe i 842 000 aktier, då ringde Anthony Young och ville släppa 157 600 aktier. Så det var jämnt 1 miljon så att jag kunde få genomföra den affären. Och jag var jätteberörd av det, så jag grät den dagen. 8 januari 8 januari. Det måste jag vara 2013 eller 2012. Ja, det är i alla fall att ja, då skulle äntligen affären bli klar. Men det var det inte.
Och jag förstod och vem inte. Var Anthony Young då? Var det någon på företaget?
Ja, någon på företaget. En på företaget.
Och vad jobbade han med där då?
Ja, det det var någonting, de hade ju prospektering med olja. Och jag vet inte exakt. De har varit ute och reste mycket i alla fall. Men... sen kom Jason Connor in i bilden. Han var lite hårdare. Så att,
Ja, men är det CEO eller CFO eller vad har de för
titel? Det var Andersson hette han. Det fick jag namnunderskriften senare.
Ja, så bolagets CEO Andersson, han skriver under någonting när det gäller...
Ja, han, bland annat han skrev under.
Mm. Så att de här i bolagets ledning tar kontakt med dig?
Ja.
När du, så att säga, och det här bolaget då, fanns det då listat på någon marknadsplats då? Börs, eller?
Det vet jag inte. Jag hade följt upp med det jag gjorde på dagarna. Mm. Utan de mäklade ju åt mig och de ringde mig 1-3 gånger om dagen, så det var jag trygg i.
Jo, men det... Jag menar, om du handlar med Ericsson så ringer väl inte högsta chefen upp på Ericsson och berättar att de har skaffat fram en köpare av aktierna. Vad har bolagsledningen med dina
aktieaffärer? Men jag säger att jag har aldrig gjort någon sån här affär, men misstänkt inte att det var på något annorlunda sätt än att den information jag fick från ett stort bolag, det var sant. Hade jag misstänkt någonting så förstår ni själva, då skulle de inte ha fått en krona. Jag köper ju inte på telefonförsäljare kalsonger en gång. En spänn brukar säga åt dem.
Så den här historien, den om bolaget Mideast Oil, är alltså inte en av Gunnars undanflykter, utan den är verklighet. Och verkligheten ser ut som så att bolaget Mideast Oil inte existerar och personerna som Gunnar har kontakt med är själva bedragare som egentligen heter någonting annat. Men Gunnar misstänker aldrig själv det här, trots att han under flera års tid bara betalar in mer och mer och mer pengar utan att någonsin få några pengar tillbaka. Men kanske borde han någon gång ha reagerat på hur personerna bakom Mideast Oil vill ha in sina betalningar.
När du sen gör de här betalningarna så är det ju betalningar som går till alla, ja, flera olika företag på Cypern.
Men jag ser det som att jag sätter in till banker.
Ja, det är så man brukar betala.
Ja, jag förstår att du vill nonchalera mig där, men jag ser det fortfarande som att jag sätter in i säkra banker. Alla pengar är ju förenade i världen. Att det liksom, det måste ju... Ja, förlåt.
Du gör ju inbetalningar till bolag.
Återigen, jag tror att det är till banker. Alltså, och jag har blivit lovad att jag får ett eget account på Mideast Oil. Och får slutbetalning tillbaka till där pengarna har gått ifrån.
Berättar du det här då för någon, att du sitter fast i det här Mideast Oil?
Ja, men inte för många.
Så att, när gjorde du den första inbetalningen till dem?
Februari 2011 måste det ha varit.
Och när du sen blev frihetsberövad då? I april 2013, var, så att säga, var allting betalt och klart då, eller var det någonting som återstod?
Ja, det återstod någon liten summa.
Mm. Så du kunde inte komma ur den här investeringen under den tiden då? Februari 2011, ända fram till din häktning?
Nej. Hade jag vet att det skulle ta så lång tid att man måste in med så mycket pengar för att visa muskler, bla bla bla, då hade jag ju stannat vid de där 500 000.
När du tittar i backspegeln då, hur ska du beskriva den tiden i ditt liv då?
Ja, det är en människa vill ju inte brottas med det absolut värsta som finns som människa. Men jag har fått brottas med dels förlorat själv allting och mina nära och kära och alla vänner som nu är målsägare. Och jag har extrem klaustrofobi.
Är det riktigt att beskriva det? Det måste ha varit ett helvete för dig.
Vad sa du?
Är det riktigt att beskriva det som att det måste ha varit ett rent helvete för dig under den tiden?
Ja, ännu är det.
Ännu
alltså,
är det.
Alltså, nu när jag ser tillbaka. Men alltså, jag var positiv. Jag värdesatte små saker och jag förstod ju inte det då. För det var ju bara 2-3 veckor. Det är väl ingenting, tänkte jag. På grund av att jag hade empati för att hjälpa. Men ja, jag vet inte. Livet är inte rättvist.
I polisens utredning framgår att det inte finns någon information som verifierar att bolaget Mid East Oil existerar på riktigt. Det som däremot finns är spaltmeter med diskussioner och information runt om på internet som pekar åt ett enda håll, och det är att bolaget inte är registrerade någonstans och att det är avancerade bedrägerier man riktat in sig på. Att det är ett välkänt så kallat scambolag. Det finns heller ingen information om kontaktpersonerna Anthony Young, James Conner och Kurt Anderson, då dessa högst troligen är fabricerade namn. De verkliga personerna är sedan länge borta med vinden och lever idag troligtvis väldigt gott på de totalt 65 miljoner kronorna som Gunnar betalat in till dem mot e-mailfakturor. Alltså i princip hela den summan som han själv genom åren lurat till sig genom sin valutatradingbluff. Så man kan väl sammanfatta den som så att den fula fisken Gunnar blir uppäten av en ännu större och fulare fisk. Man försökte alltså i utredningen även gå till botten med att hitta personerna som lurat Gunnar. Men man skriver att förutsättningarna för att någonsin återfinna Zetterbergs pengar är minimal. Man skulle behöva identifiera en fysisk person, förmodligen en målvakt, som går att knyta till verksamheten och att denna person sedan skulle ha tillgång till likvida medel, vilket måste betecknas som föga troligt. Så kvar finns alltså ett stort antal målsägande som förlorat mycket, i vissa fall alla sina pengar, i Gunnars pyramidspel, som då slutligen resulterade i att ett internationellt scambolag tog allting.
Om vi börjar din minnesbild, hur började det här? Med investeringarna i Gunnars tradingverksamhet?
Från början så fick man reda på att Gunnar på med tradingverksamhet som skulle vara lukrativ och ge bra avkastning. Och jag kollade det ett tag innan vi bestämde oss för att gå in i det här. Och då hade det ju faktiskt fungerat i flera år. Förmodligen på grund av att Gunnar lurade in nya investerare som betalade till de gamla. Man trodde ju att det fungerade, och sen litar man ju på Gunnar för att han var ju väldigt förtroendeingivande. Och det var ju ingen risk med det här. Han
sa det var ingen risk med det här, var det han som sa det?
Ja, men annars hade vi aldrig gått in. Så berättade Gunnar att det är så pass bra avkastning så ni kommer kunna leva så gott och vara hemma med barnen och sätta dem i privata skolor både i Sverige och utomlands, som han har gjort med sina egna barn. Och genom att han visade upp också, för jag frågade honom varje gång vid varje möte, hur går tradingen? Hur mycket mer pengar har vi tjänat? Då visade han mig siffror. Nu efteråt så var det ju väldigt amatörmässigt. För hela hans tradingverksamhet var ju ett påhitt. Längre fram sen, ett par år senare, så överbevisade vi honom och såg att det här demoprogrammet som han går runt och visar till folk, det var ju, eller det här trädningprogrammet menar jag, det var ju ett demoprogram. Det var ju alltså inget riktigt program. Och när vi, ja, kom på det och talade om det för honom, då bröt han ihop. Men han sa också att han tyckte att det var ett riktigt program. Det är som att spela lotto på nätet utan att satsa några pengar.
Hur upptäcktes det här att det var ett demoprogram?
Nej, vi såg det när vi tittade lite noggrannare på skärmen, att det stod ju demo i ena hörnet. Så hade folk varit lite noggrannare och tittat på vad han höll på med, så har de sett det.
Och du sa att han reagerade väldigt kraftfullt när du frontade honom med det.
Ja, men det är klart. Hela hans, då förstod ju till och med han att vi förstod att allt var en bluff. Och ändå så sitter han och säger att för honom själv så var det riktigt. Och han tror kanske fortfarande att det är riktigt. I hans värld.
Är det någon tillfälle när du har haft kontakt med honom efter hösten 2012 som han har medgett att alltihop är en bluff?
Nej, men det har han ju fortfarande inte gjort. Jag vet inte om han har fattat det själv, men det har han väl gjort förmodligen. Men han försöker, en bedragare försöker ju hålla sig till. Jag menar, han vill ju fortfarande övertyga oss om att det här fungerar.
Ge ett exempel på hur han har försökt övertyga er om att det fungerar.
Nej, men han har ju lovat att vi ska få tillbaka pengarna. Mm. Långt efter det här. Och till och med efter när han satt häktad, tror jag, om jag inte minns fel. Och han har ju alltså varit uppe och ringt på nätterna till andra länder för att få hem pengar. Och det är såklart man vill ha tillbaka sina pengar. Så det har man ju väntat på. Men till slut så förstår man ju att det kommer ju aldrig några pengar.
Gunnar Zetterberg dömdes i december 2016 till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott och påföljden blev 4 års fängelse. Han ska även betala ut skadestånd av olika storlek till totalt 35 personer samt 500 kronor till Brottsofferfonden. Men Gunnar har som sagt idag inga pengar kvar. Gunnar hävdade hela tiden att han inte hade uppsåt att bedra sina investerare eftersom han hela tiden trodde att han skulle få sina aktier i Midwest Oil inlösta till en högre kurs än han hade förvärvat dem och därmed kunde infria sina åtaganden mot investerarna. Det framgår även att Gunnar inte intar någon särställning i rättspsykiatriskt hänseende. Däremot åberopade Gunnar själv ett läkarintyg från en distriktläkare som intygar att Gunnar lider av klaustrofobi. Men man lägger till att brottsligheten som Gunnar befunnit sig skyldig till är grov, har varit omfattande och pågått under många år, så någon annan påföljd än fängelse kommer inte på fråga för tingsrätten. Han åläggs även med näringsförbud i 6 år. Jag heter Nils Bergman och du har lyssnat på Rättegångspodden om det godhjärtade börsgeniet. Tack för att ni har lyssnat.
Och det som kanske rätten här kanske inte förstår och inte andra heller, det är att jag var definitivt inte rädd för att sätta in att jag skulle förlora de pengar jag satt in. Utan jag var rädd att förlora de pengar jag har satt in. Ni är väldigt logiskt tänkande. Jag är inte det, det tar väldigt lång tid för att jag förlitar på mig och det har varit för många människor omkring mig som har velat gjort affär på mig som jag inte har förstått. De har velat hjälpt mig och då har det försvunnit pengar på många olika sätt. Efter jag kom i kontakt med vänner så fick ju de vänners vänner. Jag har aldrig någonsin, för jag vet att jag har jobbat privat och det är därför jag vill ha skuldebreven. Skuldebreven har jag inte gjort för att lura människor utan tvärtom, för att med mitt personnummer, privatpersonen Zetterberg, inte någon bankman som man får höra massa historier. Att nu ska äntligen 100% av alla få reda hur det verkligen är. Att det finns inga pengar. Och jag var den sista som förstod det.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.